Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily.
Och mig, Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en återkommande gäst. Vi har nämligen Åsa med oss här. Och du var med i ett tidigare avsnitt tillsammans med Signe.
Ja.
Och det var mer än ett år sedan.
Ja, det var, jag tror det var i november 2021.
Mm.
Så det är nästan 2 år sedan.
Nästan 2 år sedan. Och i det poddavsnittet var Signe väldigt sjuk.
Ja. Nej, vi hade ju precis fått reda på, bara några veckor innan tror jag, att man tyvärr inte kunde hjälpa henne mer. Och att hon bedömdes som palliativ då i livets slut. Och att hon bara förmodligen hade några veckor kvar eller kanske någon månad att leva. Men Signe, hon krigade på, så hon levde faktiskt nästan... Ja, ett år till. Hon dog i september 2022. 16 september 2022. Så hon kämpade på mot alla odds. Även fast läkarna inte förstod hon fortfarande kunde vara vid liv. För vi var ju fortfarande på sjukhuset då och då. Under den tiden som var kvar. Och, vi gjorde MR eller liksom när hon blev försämrad med bland annat epileptiska anfall och... Och så vidare trodde man ju många gånger att slutet var nära. Men jag tror hon lurade döden 4 gånger, om jag minns rätt, innan hon väl dog då. Efter vi hade pratat där, Anna Signe var med på podden, så firade vi Signes första jul. Och vi visste ju någonstans att det här blir väl Signes första och sista jul. Så det var ganska... Det var ju fint att vi fick fira det, men det var också jättejobbigt eftersom man visste att det inte skulle bli någon mer gång. Men vi försökte göra det så fint och minnesvärt som möjligt. Och sen var det nyårsafton och då firade vi också nyår med lilla Signe. Och sen kom påsken och vi liksom gick all in och Signe hade någon liten gul klänning och vi tog kort. Ni vet, så här påskägg och liksom firade det hon började, hon blev ju egentligen försämrad successivt liksom, vad ska man säga, för varje dag som gick, även fast man jag var ju med henne 24/7, så det var ju, jag kanske inte riktigt såg det då, men jag har sett det nu i efterhand, både på videos och bilder liksom hur hennes, ja, de få funktionerna hon hann få, hur de långsamt liksom försvann eftersom tumören växte och växte och tog över hela hennes hjärna då. Ja, men vi åkte mycket in och ut på sjukhus, men vi försökte ändå liksom, ja men ni vet, leva här och nu och hitta på saker med Signe och ja, göra liksom hennes tid i livet så minnesvärd som möjligt. Och Elin, alltså Signes andra mamma, hon började ju jobba på heltid tror jag det strax efter, ja, jul tror jag. Vi tänkte så här att ja, men nu ska jag liksom vara mammaledig och göra allt det där. Jag hade tänkt, ja men gå promenader, ni vet, gå fika. Alltså det jag kunde göra utifrån hur Signe mådde just den specifika dagen och så. Och Elin skulle, alltså man var ändå tvungen att leva på något vis. Man kunde inte bara sitta hemma och typ vänta på döden. Det blev man ju tokig av. Och det som sagt försökte vi göra. Ja, sen fick vi också faktiskt liksom så här färdtjänst också så vi kunde åka iväg med Signe. För hon kunde ju inte sitta i en vanlig bilbarnstol. Alltså med hennes, ja, huvudet var ju jättestort. Så det gick inte. Hon kunde inte hålla upp huvudet heller. Och så där. Så vi åkte på lite utflykter. Med färdtjänst bland annat hem till min mamma. Signes mormor och hälsa på där. Och under Signes sista sommar så var vi, ja, vi var på Skansen och bodde på hotell i Stockholm och var på Gröna Lund. Och vi var hos en av mina vänners landställe på Ljusterö och hälsade på där. Och ja, nej, men vi försökte liksom göra så mycket vi kunde, ja, ändå i allt det svåra. Mm. Eftersom vi aldrig visste hur, liksom, när det skulle ta slut. Vi var också en vecka i Rättvik, just det, precis. Ja. Så man hade alltid med sig liksom hennes akutläkemedel. Och det var sug och syrgas. Och ja, hade också ett papper som var så här dödsfallsintyg. Men det var med ifall vi skulle vara på någon annan plats. Att liksom, ja, det var förväntat. Men det, man hoppades ju inte att det skulle hända liksom när man var på väg någonstans. Men där kunde man ju inte veta. För läkarna sa ju att hon kan dö imorgon, om en vecka, om några månader. Ja. Det var ingen som kunde svara på det. När det skulle ske liksom.
Men Signe hade en väldigt ovanlig hjärntumör.
Ja, precis. Man trodde ju när Signe levde att hon med största sannolikhet hade ett teratom. Och det är en sorts hjärntumör. Sen är ju alla liksom teratom olika ändå. Alltså, ja, men hur stor tumören är den liksom, är det massa blodkärl i den? Vart i hjärnan sitter den? Och så vidare, som bedömer hur man ska kunna behandla den. Och i Signes fall så var det ju typ, ja, det var omöjligt för att den var så fullproppad med de här blodkärlen och var så stor och satt så centralt. Så att det var liksom, de kunde inte göra någonting. Man hade ju en liten förhoppning om att den skulle kanske liksom själv dö vissa delar och så vidare. Att man kanske skulle kunna göra någonting när hon hade fyllt 3 månader. Men det blev ju aldrig tyvärr aktuellt. Så att ja. Men sen så när vi hade bestämt också att den dagen Signe går bort liksom. Att vi ändå ville göra en obduktion. För att, alltså för det första att det var så himla ovanligt. Och också att, ja, men man verkligen skulle få svar på vad det exakt var. Alltså är det här ärftligt eller kan man göra någon typ forskning, alltså hjälpa andra i framtiden, så ville vi ändå liksom göra det. Så att det gjordes när Signe hade gått bort och då fick vi ju svaren att det inte var ett teratom. Vilket, ja, blev ju lite chock sådär först. För då tänkte jag, men gud, vad då kunde de ha typ hjälpt henne då, eller vad då? Men då sa läkaren att hon hade någonting som heter gliom. Men det hade inte gjort någon skillnad. Alltså, nu var tumören så himla stor och den var liksom, som sagt, fullproppad med blodkärl och satt central. Så det hade ändå inte liksom, ja, gjort någon skillnad för utgången. Och då får man ju helt enkelt lita på det. Men det är klart att det blev en chock och bara så här, men vadå, ni sa ju att det var teratom och nu är det helt plötsligt gliom, eller liksom kunde ni ha räddat henne eller alltså så. Men vi fick ett samtal sen med en barnonkolog och Signes läkare som var barnneurolog. De förklarade lite mer ingående och sådär att det hade inte liksom spelat någon roll i Signes fall. Så det var det var. Och ja, vi frågade även liksom det här med ärftlighet och de sa att det här var bara ren och skär otur, att det bara slumpen, bara liksom sådär. Eftersom vi funderade kanske att försöka då, när Signe hade gått bort och sådär, att försöka få ett barn till liksom. Så då vill man ju veta så här, men är det ärftligt? Om det är ärftligt, kan man kolla det på något vis? Och, ja, ni vet sådär. Så att man vet liksom hur man ska gå vidare och så. Men ja.
Men det var inte aktuellt för er att försöka skaffa fler barn medan Signe levde?
Nej, eftersom vi lever ju i ett samkönat relation, så var ju det lite mer komplicerat så. Så att nej, det blev liksom, det var så himla mycket med Signe där, och du vet, hit och dit och nära döden och ja, gud. Så att det, nej, det var inte det faktiskt. Och först hade de ju sagt där, alltså i början, att, alltså innan hon ens föddes, att hon kanske dör typ när vi tar ut henne med kejsarsnitt, och sen överlevde hon, och sen så sa de efter 3 månader att hon kommer nog bara leva några veckor, någon månad. Ja, och sen så levde hon längre liksom, men och det var ju tacksamma för, vi fick ännu mer minnen med lilla Signe, men ja, nej, men det fanns inte riktigt tid för det. För det är också det beror ju på hur man gör när man vill försöka få ett barn som samkönat par, men ja, det är ju mycket rodderier med det liksom. Också om man kanske lever hetero. Fast hetero kan ju också få hjälpa vården. Men ja, ni förstår vem.
Jag förstår.
Ja, sådär.
Men nu när vi spelar in.
Ja.
Så är det ju speciellt på många vis. För när vi spelar in det här så är det 3 dagar innan årsdagen för när Signe dog.
Ja.
Du är väldigt höggravid.
Ja.
Och men det är mycket tankar och känslor. Och
ja, gud.
Sånt. Jo, men så du blev ju ändå gravid väldigt snabbt efter att Signe dog.
Ja, nej, men jag tänkte på det där idag. Och det var 4 månader efter Signe hade gått bort som vi fick reda på att vi var gravida. Så ja, nej, men det är jag ju otroligt tacksam över att det gick. För det kan man ju aldrig veta liksom, om man kan bli gravid igen och sådär. Liksom. Sånt vet man ju inte. Sen är inte jag purung längre. Alltså jag menar, jag fyller ändå 37 i år och ja, men man vet ju inte sånt där, så att jag är jättetacksam, alltså vi är jätteglada att det gick, att man kunde det, för det, som sagt, det vet man ju inte. Så att jag är i vecka 38 nu.
Så det är verkligen höggravid.
Ja, precis. Nej, men det känns jätteroligt såklart och sådär, men det är klart att den här graviditeten också har varit väldigt fylld, alltså väldigt orolig på ett helt annat sätt än när jag var gravid med Signe, efter allt man har gått igenom liksom. Och ja, men också första året efter att Signe gick bort liksom, att sörja henne samtidigt som man väntade ett till barn, ja, och man har varit med om det värsta, om att ens barn tidigare har dött, då det blir ju mycket blandade känslor. Kommer det här barnet klara sig? Eller varför fick Signe inte leva? Varför inte hon här nu? Ja. Så att det är mycket, mycket sånt. Men man får leva på och göra det bästa liksom. Det går inte att göra så mycket annat liksom. Ja, man får leva livet medan man kan.
Men är du orolig för att bebisen i magen ska ha samma sjukdom som Signe?
Ja, det var jag nog mest kanske i början och sådär. Men de har ju sagt hela tiden att det här som hände Signe, det kommer inte liksom. Alltså chansen att det händer igen, den i princip obefintlig. Att det var så himla ovanligt. Så att, ja, men jag har ändå ibland tänkt att ja, men det kanske händer visst igen. Det här kanske är något sådant nytt fenomen. Men liksom så. Sen vet man ju så mycket annat som man har liksom, ja, men när man har hamnat lite i den här, vad ska man säga, ja men världen med att man har förlorat ett barn, man har träffat andra liksom föräldrar och hört om mycket olika ovanliga sjukdomar, att man kanske tänker på sådana saker eller, ja men ni vet, saker som kan hända med ens barn. Så att jag har nog varit orolig för lite allt möjligt.
Men har bebisen i magen fått gjort extra kontroller för andra sjukdomar eller så?
Ja, alltså vi har gjort mycket så här ultraljud liksom för att kolla så noga på hela kroppen och också så här, såklart hjärnan. Det var ju där de hittade Signes tumör innan de föddes. Men alltså vi har gjort så här typ NIPT, alltså sån här, man kollar typ kromosom, tror jag. Avvikelse. Ja, det är det vi har gjort. Mm. NIPT liksom, och fått jättemycket ultraljud och fått mycket så här psykologiskt stöd.
Ja, bra.
Så det är ju jättefint att vi har fått det. Och de har ju sagt hela tiden att det här är ju mer för er. Alltså vi är inte oroliga, men vi förstår att ni är det. Och därför vill vi liksom ge er, ja, stöd. Ja, så det har ju varit jättefint att vi har fått det liksom. Så det, ja, har varit bra. Och nu är det inte lång tid kvar. Nu vill jag bara att bebisen kommer ut och lever i frisk. Så jag är nöjd liksom. Men ja, man känner mycket ansvar när han ligger här inne liksom. Att, jag vill bara att han kommer ut och så, ja, ni vet.
Mm.
Är här så jag kan se honom. Mm.
Nu sa du honom. Så ja, nu avslöjar det är en... du för alla andra.
Ja, precis. Ja, nej, men det är en pojke här inne.
Mm. En lillebror.
Ja, en lillebror till Signe och till Jul och Max.
Mm. Ja.
Så fint. Signe, hon får vaka från himlen över oss alla.
Mm.
Hoppas vi att hon gör. Ja.
Mm.
Men skulle du vilja berätta lite mer om vad som hände när Signe dog?
Ja, nej men absolut, det kan jag göra. Nej men det var ju där som sagt förra sommaren då, så ja men vi försökte ju leva på liksom, vi gjorde utflykter och ja men skapa minnen tillsammans som, ja, hela familjen och sådär. Och sen där i, vad blir, hon fyllde ju också ett år faktiskt, han ju fyllde ett år, lilla Signe, så vi hade också liksom stort kalas på innergården för Signe och det var jättemånga som kom och det var jättefint och sådär. Men det var också lite så här, ja men ni vet när man sjöng Ja man leva ut i 100 år och så typ visste man att hon lever inte så länge till. Usch, det tyckte jag var hemskt, och bröt jag ihop. Men det var ändå så här fint att kunna ha ett litet kalas liksom sådär. Och sen så, Signe är född 28 juli. Och sen kom augusti, då tror jag vi var på Skansen och sväng där och ja. Sen slutet, om jag minns rätt, av augusti så började hon få, hon hade ju mycket sådär krampanfall till och från. Vi gav henne läkemedel och ja, syrgas och så vidare. Men sen så där i slutet på augusti så, då började, alltså du vet, hon krampade typ så 10 gånger per dygn. Alltså det var liksom hemskt, och så blev hon blå om läpparna och du vet, pulsen gick ner. Syresättningen gick ner, alltså man trodde typ 8 gånger per dygn att hon skulle dö. Alltså det var fruktansvärt i flera dagar. Och till slut så vi bara, alltså det här funkar liksom inte. Vi behöver liksom hjälp med det här. Och då tror jag vi åkte in till sjukhuset och sådär. Och sen till slut faktiskt fick vi sån här palliativ hemsjukvård. Vi fick, för vi ville ju helst vara hemma. Vi började ju fatta att det här kommer nog inte, eller nu börjar hon bli mer och mer försämrad. Ja, det kommer väl inte gå så länge till. Fast ändå visste man inte med Signe. För att hon lurade den så många gånger. Så ändå var man så här. Eller nej, nej men hon kommer nog klara det här lite till. Ja, det var mycket upp och ner där. Men som sagt, vi fick palliativ hemsjukvård. Och det var superduper bra. Så då slapp vi också åka in där i slutet så fort hon blev sämre. Så då kunde vi bara ringa så ett akutnummer. Så kom personalen och sådär.
Mm.
Så det var jättebra, de var jättesnälla och du vet, pratade mycket med oss och liksom gav mycket stöd och sådär. Och jättefina. Och sen så sista veckan där, så bara några dagar innan Signe dog så började hon bli sådär, du vet, rosslig som många blir i livets slut. Och det kan ju vara tecken att man kanske inte kan hantera maten längre bland annat. Så då började man, liksom hon fick medicin mot rosslet. De satte även in en sån här pump, vad heter det, Nike-pump, som det var en liten slang under huden som pumpade in så här mediciner kontinuerligt. Och det hjälpte även mot de här fruktansvärda krampanfallen hon fick.
Mm.
För hon började ju också skrika där i slutet. Alltså hon hade inte skrikat sedan hon var 3 månader. Så fick hon, ja men ni vet, riktigt sånt här hemskt skrik också. Alltså det var hemskt att se henne så. Ja. Men det hjälpte i alla fall, den här Nike-pumpen, både mot smärtlindring. Alltså det var lugnande. Ja, och mot kramper och sådär. Och mot rossel då. Nej, men och sen så även så fick vi sänka maten. För man misstänkte då att hon kunde inte tolerera maten lika väl. Och då blir det ju mer en börda om man trycker in en massa mat i en människa som håller på att släcka ner liksom. Och sen så, ja, det här börjar man hålla på med där på måndagen. De var ju hos oss flera gånger varje dag. Måndag, tisdag och onsdag. Sen kommer jag ihåg så väl på, tror det var på fredag morgonen där den 16 september 2022 så skulle jag ge henne någon. Hon hade några få mediciner kvar som man gav i sonden. Resten fick hon i Nike-pumpen. Och då såg jag så här när jag typ gav henne 2 milliliter att hon så här hostade till. Och då bara kände jag så här, nej nu, alltså nu ger vi ingenting mer än den här sonden. Vi får ta bort allt. Och då ringde jag liksom de här palliativa hemsjukvården och sa det. Och de sa att vi kommer. Och sen tog vi beslut tillsammans då om att vi inte skulle ge signen och mer mat. Eller mediciner i sonden. Och de sa att hon har jättemycket mediciner i den här pumpen. Liksom, så att det, och om det skulle vara att hon behöver något extra, då är det bara att vi liksom ger det subkutant. Så, så jag sa okej, men det blir bra liksom. Nej, men sen blev det lite lugnare med rosslet. Och sen vid typ 3, då den dagen Signe dog, så vet jag att de sa så här, hur vill ni göra med sonden? Ska vi liksom ta bort den? Eller vill ni liksom ha kvar den? Och då först kom jag ihåg att jag fick lite så här panik. Bara, vadå, ska vi ta bort den? Men för att då känns det ju verkligen som att det verkligen är slut snart. För den kommer de ju inte sätta in igen. Liksom. Så att, men efter en halvtimme så kändes det ändå så här, nej men gud, vi gör det. Alltså det är ju skönt för Signe då, liksom klippa den där slangen. Så då drog jag den när de var med alltså. Ja, och sen så vid 6 på kvällen så kom hemsjukvården igen. Och då kom jag ihåg att Signe hade bajsat. Och då kom jag ihåg att jag sa så här, men jag vill byta blöjor liksom, så hon känner sig fräsch. Och så gjorde jag det. Och sen så precis när jag hade bytt blöja så bara se att hon börjar så här andas här liksom lite oregelbundet. Och så då står Elin liksom, hon står bredvid sängen så här. Och så säger jag bara, älskling, nu dör hon liksom. Nu får du komma. Och så la vi oss med Signe så här. Ja, vi låg med henne i sängen hela dagen. Men la oss liksom på varsin sida så där. Och sa hur mycket vi älskade henne. Och sen så typ, ja men var det som att hon slutade andas. Och jag bara, nu är typ Signe i himlen. Och så kollade jag på hemsjukvården för de var fortfarande kvar. Och så sa hon så här, ja det tror jag med typ. Och så vi bara, åh Signe, ja men ni vet så här. Bara väl, ja liksom bara pussa på henne och liksom nu är hon i himlen och hit och dit. Och sen efter typ, alltså någon minut eller 2 minuter så börjar hon så här andas igen. Alltså gud, det här låter ju helt sjukt, men som att man har inbillat sig det här. Men alltså den här hemsjukvården var ju här och jag typ bara, men vadå, lever hon nu? Alltså så här, och hon, den här kvinnan då, hon bara, ja nej men gud, det här har jag inte varit med om typ så här. Man brukar ju få så här andningspust så här när man har dött så här. Nej men hon andas nu typ normalt. Man bara, okej. Så vi bara, Signe, vi älskar dig. Alltså, och då kände jag så här, men gud, vi vill typ vara själva med Signe. Så här. Alltså, då sa vi typ till den här kvinnan då på hemsjukvården så här, ja men är det okej om du går så här, för vi vill vara själva? Så här. Och så hon bara, absolut. Så här. Så då gick hon. Och då var klockan typ så här 18:20. Och sen så låg vi där med Signe och bara så här, du vet, bara pussa på henne och liksom hon, hon andades ju typ lite normalt, men sen började igen, ni vet det här onormala och andningsuppehåll. Och vi bara sa, det är okej, jag släpper taget, älskling, och du har kämpat tillräckligt och vi älskar dig och bla bla bla. Ja, och sen så där liksom runt 18:42 så ser vi på Signe så här, hon blev ju förmodligen blind där i slutet eftersom den här hjärntumören hade liksom tagit över hela hjärnan. Men då såg jag hur liksom hennes ögon så här, elen låg på vänster sida, du vet, hennes ögon bara så åkte mot vänster och där låg elen. Och sen åkte hon mot höger mot mig och sen tittade hon rakt fram och så tog hon sista andetaget. Och sen blev hon alldeles vit. Och ja, hon dog ju där liksom. Ja, men hon var, ja, det var allt det här, ni vet. Så hon hade ju varit väldigt blå liksom. Så där de senaste dagarna. Och, ja, men det bara försvann och hon blev alldeles så här, ja, men vit som en liten docka. Och liksom, ja, gud. Ja, men så det var så det blev. Men i alla fall så, ja, det var ju väldigt så här hemskt. Men det var ändå så här, ja, fint på något vis att hon ändå lugnt somnade in så här. För jag hade varit så rädd att hon skulle typ få en, jag vet inte, typ plågas till döds eller något sånt. Få någon akut hjärninklämning, eller det hade de ju sagt vid något tillfälle att man kunde få. Ja, men hon såg ändå så här väldigt fridfull ut och ja, vi var där med henne och liksom.
Hon tittade på er.
Ja, eller ögonen gick i alla fall mot elen och sen mot mig. Så det kändes som att hon på något sätt så här bara, nu drar jag typ.
Mm.
Och också att vi typ först trodde att hon, ja, men dog och sen började hon helt plötsligt andas. Det var som att hon ville typ vara själv med oss. Ja, det är kanske inbildning, men jag ville i alla fall tro det.
Mm.
Nej, men det blev ändå, ja, så fint det kunde bli i allt sorgligt liksom, att det gick lugnt till.
Ja, men vad skönt ändå att kunna luta sig tillbaka lite på att det inte blev alltså väldigt akut, eller vad man säger, att det blev så. Ja. Det som du var rädd för, ja, att du släppte det.
Mm. Ja, men exakt. Så det, nej, men det var ändå, men det blev fint.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sen hon hade liksom dött och ringde vid hemsjukvården och så här sa att de kunde komma. Ja, och så kom de typ och satte någon sån här grej på benet. Men sen, alltså så här, vad heter det? Sån här
identitet.
Ja, identitets. Band eller, ja.
Mm.
Och sen så, ja, ringde vi såklart Jula och Max och alltså deras pappa, och så fick de komma och sen ringde vi, ja, av våra nära och kära som fick komma och ta farväl. Men vi hade också, vi hade kvar henne hemma över natten, för det var ingen stress liksom in. Så vi sov med henne i sängen. Ja, man sov inte så himla mycket, men det kändes ändå fint liksom, inte behöva stressa in någonstans. Så ja, hade vi sängen där och sen dagen efter åkte vi till, ja, patologen och lämnade där. Men det var ändå, jag hade haft så mycket, jag vet att jag tog upp det i det här förra poddavsnittet, att jag tänkte så, herregud, ska man åka och lämna sitt barn på patolog? Alltså, det där hade jag sån oro för, att jag skulle få panik. Men alltså, det är klart att det var ju hemskt när vi gjorde det, men på något sätt så kände jag att hon inte är kvar. Alltså så här, jag pussade ju på Signe liksom, hennes kropp, men det var som att nu hade hon flugit iväg. Så att det är klart det var jobbigt att gå därifrån, men jag visste också att jag skulle få se henne en sista gång, ja, efter adoptionen. Men ja, det var ju helt, ja,
ändå jättejobbigt såklart att gå därifrån och bara, jaha, ska vi gå hem till, ja, utan Signe liksom. Men ja, sen fick vi som sagt, gjorde jag obduktion där och sen efter någon vecka så fick vi träffa henne igen och liksom, ni vet, lägga henne i kistan och göra så här mysigt och gosigt och ja, vi la lite så här smycken och bilder och gosedjur och sådär.
Hade du tänkt mycket på sånt innan hon dog?
Jo, men jag hade nog, jo men det hade jag. Och tänkt lite så vad hon skulle ha med sig och sådär. Hade jag tänkt. Men det var lite som tillkom sen när hon hade gått bort då. Och sen fick jag något så här, alltså jag började ju sy lite kläder, Signes kläder. Där, alltså, ja, i slutet av Signes liv så började jag sy kläder åt henne. För det var både för att det var väldigt mysigt att göra det. Och plus att hon så lätt fick ju så här trycksår av sömmar. Så då började jag liksom sy till henne. Och det var också lite terapi för mig i allting man gick igenom. Så att då fick jag ju där, mellan att hon dog till att vi skulle lägga henne i kistan så... Ja, fick jag en ryck där och bara, nu ska, måste jag sy hennes sista pyjamas. Mm. Och så gjorde jag liksom det som något så här projekt. Och det kändes så här bra att göra det också. Så sen när vi fick se henne på patologen igen och lägga henne i kistan så liksom klädde jag på henne den där lilla pyjamasen och la den här lilla huvudduken på hennes huvud som hon alltid hade också när hon levde. Och liksom, ja, så där. Så att... Ja, jag hade funderat lite innan vad jag skulle göra med det. Jag gjorde lite annat också.
Mm. Men tycker du att Signes kropp hade förändrats mycket?
Alltså, ja, den var ju kall liksom. Men det var ju för att man ligger i typ en kyl där för att bevaras. Och sen så hade ju, eftersom de hade tagit bort... Jag tror att de hade tagit bort hela tumören så var ju hennes huvud liksom mycket lättare och så hade typ ögonen sjunkit in lite, men det var ju för att man säkert hade tagit bort tumören. Plus att Signe, hon dog, hon hade ju alltid sina gulliga öppna ögon så hon hade ju inte slutna ögon när hon dog. Så hon hade ju också öppna ögon när vi fick se henne efter en vecka. Och det var jag lite så här, men gud, hur kommer det vara? Men du vet, det var jättefint. Man bara såg hennes ögon där.
Mm.
Så att det var lite förändrat, men alltså inte som att man typ inte kände igen henne, utan mer att det var, ja, hon hade lite så här, ja, hon var väldigt kall såklart och hade lite så här, var lite blå på vissa ställen, alltså på kroppen, inte i ansiktet så där, och att ögonen var lite insjunkna, men det var ju för att man hade tagit bort tumören. Och att huvudet var mycket lättare. Mm. De sa ju det att under obduktionen att alltså tumören vägde över 1 kilo.
Mm.
Och sen hade hon typ så här 3,5 deciliter överflöd vätska. Så att jag menar, ja, jag fattar typ inte. Alltså jag kan också tänka då, hur kunde, alltså Signe var 1 år och nästan 2 månader när hon dog. Alltså hon levde med en tumör som var som ett typ mjölkpaket. Alltså jag fattar inte hur hon, ja, hon kämpade på lilla Signe. Mm. Så att ja. Nej, usch, dumma tumör.
Men var du inte rädd för att se hur hon skulle se ut efter obduktionen? Jag tänker mer på där de liksom har snittat och så, eller? Hade de sagt någonting om det?
Jo, nej, fast jag har faktiskt, alltså eftersom jag själv är sjuksköterska så har jag har inte varit med på en obduktion, men jag vet ju att man skär upp liksom buken upp till bröstet, så att jag hade ju redan föreställt mig att hon skulle ha som ett R här, liksom att man skulle ha sytt där och att hon skulle ha ett R typ i huvudet. Ja, så att jag, men jag är inte så himla känslig heller.
Nej.
Elin tyckte nog det var jobbigare. Eller hon tyckte att det var jobbigare. Men jag är ganska sådär, jag har sett mycket i mitt jobb och så att, sen var det ju såklart helt annorlunda att se sitt eget barn. Alltså så är det ju, men jag tyckte inte att det var särskilt liksom. Hon hade ju kläder på sig. Det var inte som att hon låg helt näck när vi kom in. Utan hon kom in med en liten så barnvagn. Så låg Signe där i med sin pyjamas och allting som hon hade på sig. När vi lämnade henne där. Så att, det var ju mer sen när jag bytt om på henne. Liksom jag såg att här är rätt. Och, ja, nu vet sådär. Så att, nej, men det var lugnt faktiskt. Ja, men det där är säkert olika liksom, hur man reagerar och vad man typ är van vid och så.
Just.
Och så där.
Men har ni fått liksom någon info om den här obduktionen gav någon nytta för forskning eller så som ni alltså hade pratat om innan?
De i Signes läkare faktiskt och de planerar att göra en alltså någon sorts fallrapport om Signe. För att det ska finnas liksom i framtiden. Alltså händer det här igen? Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men vi säger det händer igen om 10 år. Och då ska man kunna hitta det här kanske, ni vet, PubMed och Signal. Alltså det är ju sådana här där det finns vetenskapliga artiklar på nätet. Att man ska kunna hitta det då, så här Signe-fallet liksom. Och hur, ja men hur det gick för Signe. För att det var ju det som var också jobbigt för oss. Vi hade ju typ alltså det var ju så himla ovanligt det här som Signe drabbades av. Och att hon föddes med det. Så att de hade ju liksom inget att jämföra med. Och det är ju nästan värre att leva, tycker jag, i en ovisshet. Än att få veta att ja, det kommer inte gå. Man vill bara så här, men hur blir det liksom? Säger, kommer hon leva, kommer hon dö? Eller liksom en typ, ja vi vet inte, vi får se hit och dit. Nej, det blir man toka av. Så att de kommer göra det, har de sagt. Och jag har sagt att vi är positivt inställda, gör vad ni vill. Alltså bara om ni kan rädda någon om 20 år och hitta ett läkemedel då. Jag menar, forskning går ju framåt hela tiden. Om vi kan, om lilla Signe kan bidra med det så vill vi göra det. Alltså så här, jag vet ju att de försökte ju göra allt med den kunskapen de hade och med, ja. Och det gick inte. Alltså så här, det är ju jättehemskt och sorgligt och sådär. Men ja, de försökte i alla fall. Det var inte som att de struntade eller liksom inte ville hjälpa oss. Utan de gjorde allt de kunde och det gick inte. Och om de kan hitta något botemedel, ja som sagt 20 år, så är väl det jättebra för framtida barn som föds.
Vad hände sen tiden efter att Signe hade dött och ni hade varit där och klätt på henne, hennes pyjamas och så?
Ja, nej, men då var det ju mycket så här, ni vet, praktiskt att planera begravning. Alltså man hade ju mycket att göra. Man var ju såklart alltså så här jättesorgsen och ledsen, men också att man hade den här begravningen att fokusera på. Det gjorde att man liksom, man var tvungen att gå upp ur säng. Man kunde inte bara ligga där och grina och liksom tycka att livet var skit, utan man ville göra det så, här så fint som möjligt för lilla Signes ceremoni. Så att, ja, vi fixade allting för det och så. Sen var ju begravningen 7 oktober. Dagen efter begravningen, jag minns det så väl. Alltså då mådde jag nog sämre än vad jag hade gjort. Då bara gick det upp för en, alltså gud, har det här hänt? Och då hade man inget kvar direkt att göra. Så att det var jättejobbigt. Jag kommer ihåg den helgen, för vi hade begravningen en fredag. 7 oktober och där på lördag söndagen. Alltså gud vad dåligt vi mådde. Nej, det var hemskt. Det var så mörkt den där helgen. Så att jag vet inte. Usch. Ja, det var jättejobbigt. Men sen faktiskt så beslutade jag och Elin att åka iväg. Jag tror det var någon vecka efter begravningen om jag minns rätt. Bara åka till typ, vi åkte utomlands. Till typ Grekland tror jag det var. Och bara så här, du vet, låg där på stranden i solen och försökte typ överleva. Nej, men det var också väldigt bra att bara så här byta miljö och liksom försökte tänka så, ah, nu Signe med solen. Nej, men, ja men ni vet sådär. Alltså det var väldigt bra att vi kom iväg lite sådär, bytte miljö och sådär.
Men hur var det att åka någonstans utan Signe så?
Ja, nej men det var ju jobbigt såklart. Men vi hade ju aldrig varit här med henne utomlands. Så det var ju, ja, det gick ändå bra, eller vad man ska säga. Alltså, men det var ju konstigt. Alltså så här, också jag som hade varit hemma med Signe. Det var ju mycket liksom, ni vet, med medicintider och sondmatning. Och det var så mycket tider som var förknippade med olika göromål för Signe. Och sen när det helt plötsligt inte fanns. Man kände sig ju helt så här, man hade hur mycket tid som helst. Det var ju också en chock. Efter att Signe hade gått bort. Alltså så här, ja men inte bara kunna så pussa på henne. Och så gullig liksom så här. Ja, nej men nej, usch, det var jättetomt. Och hemskt. Ja, och sen så när vi kom hem från. Vi var väl där i Grekland någon vecka tror jag. då kom vi hem och jag tror Elin började väl lite lätt att jobba då liksom för, ja, för det var ett sätt för henne att bearbeta allt som hade hänt. Men jag valde ändå, jag kände inte att jag var redo liksom att gå tillbaka och jobba än, så att jag blev sjukskriven och bara försökte så här, ja men liksom vara med resten av familjen, alltså Jul och Max, och de gick i skolan på dagen och sådär. Men ja, vi hittade på saker på helgen, eller jag var hemma hos min mamma, träffa vänner, alltså promenera och sådär. Jag hade ju också varit med Signe liksom 24/7 sedan hon föddes. Det blev ju en väldigt stor omställning helt plötsligt när, ja, hon inte fanns där längre. Nej, men så att, men jag var väl sjukskriven där i typ knappt 3 månader på heltid. Sen hade jag mycket så här kontakt med min chef och sådär hur vi skulle göra. Men ja, och det där är ju väldigt individuellt hur man gör. Men jag kände väl sen till slut att det kanske, man kanske ska testa och börja jobba liksom igen lite lätt. Så då började jag jobba sen där i början av december. Och jag jobbar ju liksom med att ta hand om människor. Så det var ändå så här, ja, jag tyckte ändå det funkar rätt bra. Alltså så här, det var liksom lite läkande också att få ta hand om andra när man själv hade varit med om något svårt. Så jag började lite på 50% och sen 75% och ja, sen gick jag på 100% då efter ett tag. Men ja, jag tycker ju mycket om mitt jobb, så det var ändå bra för mig att få lite rutiner igen, ni vet, och ja, men socialt med arbetskollegor och sådär. Men jag var ju väldigt sådär öppen. Där är alla också väldigt olika. Men, och jag sa det också till min chef innan jag skulle återgå i arbetet. Att jag vill inte att folk går runt och typ tassar på tå och inte vågar fråga. Alltså, för jag kommer vilja prata om Signe. Sen vet jag att jag inte kan sitta och babbla om henne 24/7 på jobbet. Men jag kommer vara öppen med vad som har hänt och liksom, ja, ni vet liksom, bara för att Signe är död så betyder inte det att jag inte kommer prata om henne mer, utan hon är fortfarande mitt barn, även fast hon är i himlen. Så att det blev ju mycket, det var ju mycket nya arbetskamrater när jag kom tillbaka till jobbet och som, ja men ni vet, kanske liksom fråga, hur länge har du jobbat här och hit och dit, och man fick liksom, ja, dra det här, ja nej men jag fick barn, så bara, åh gud vad kul, hur gammal är hon eller han, så bara, nej men hon fick en hjärntumör och dog. Nej, men liksom, och du vet, alla blev alltid så här lika chockade. Jag förstår det. Men jag vill ändå berätta om det. Och jag visar bilder på lilla Signe. Liksom. Jag är stolt över henne. Jag kommer aldrig sluta prata om henne.
Mm.
Ja, men jag tyckte ändå att det gick bra. Alltså, alla var typ väldigt så här, bara snälla och lyssnade. Alltså typ om man åt frukost eller något. Det var inte som att jag stod och babblade bland patienterna. Men ja, ni vet liksom, ja. Det var ändå väldigt fint. Man fick ett gott emottagande när man kom tillbaka efter någon sån här svår sak liksom. Som det ändå är att förlora sitt barn. Det är ju fan det värsta som kan hända. Liksom. Mm.
Men har du jobbat på samma avdelning hela tiden?
Ja.
Så där har du gjort.
Ja, precis. Jag jobbade ju på den avdelningen när jag blev gravid med Signe. Och sen så liksom, ja men sa jag hej då till alla. Nu ska jag gå och vara mammaledig. Och sen blev liksom Signe sjuk i magen och sen var jag hemma över, ja det blev nog totalt 1,5 år jag var hemma. Och sen kom jag tillbaka och då hade jag liksom förlorat henne. Ja. Så det var ju lite speciellt. Men de allra flesta visste ju om det, så det var ju ingen som bara, hur har det gått med barnet? Alltså som inte visste det. Alla visste ju att Signe hade gått bort.
Mm.
Och sen blev vi gravida i januari och varit mycket med det och oro, och så har man saknat Signe och liksom, sen är bara, nu är det ett år sedan Signe dog och nu kommer en liten baby, ja. Livet är bra, ja, sjukt eller vad man ska säga.
Mm.
Men man får leva på och vara tacksam för att man lever, så känner jag bara, och ja.
Pratar ni mycket om Signe hemma?
Jo, nej, men det gör vi ganska mycket. Så vi har ett lite så här minneshylla också med Signe, så här, stå bild på Signe och liksom, ja men ni vet, lite så här minnessaker och så avtryck och sådana saker och liksom, ja men kolla på bilder ibland och i mobilen eller videos och bara, ja, pratar om Signe. Ibland om man själv kanske är lite ledsen kan Jul och Max, som är så gulliga. Du vet, barn är så himla bra på det här med sorg. Utan då kan de bara, ah, men Åsa, var inte ledsen. Så här, Signe, hon har det så bra i himlen nu. Och nu slipper hon den där tumören. Hon kan äta och skratta och leka. Och du vet, de... Mm. Man bara, ja, jo, det är sant. Nej, men det är så fint. De är så gulliga. Och sen så nu när Signe skulle ha fyllt 2 år i somras då... då gick vi till Signes grav och liksom, ja men, åt lite fika med Jul och Max och typ min mamma, Elins pappa och Magnus då, Signes gudfar, och bara, ja men, fikade och pratade om Signe och minnen och sådär. Ja, det var ju också jättejobbigt såklart. Man bara, fan, går vi till en grav här till Signe? Hon skulle ju varit här och fyllt 2 år. Ja, det är ju så makabert. Men det blev ändå en fin dag, även fast det var tungt och svårt och sorgligt. Mm. Och många tårar, så var det väldigt fint ändå. Så.
Mm. Planerar ni för göra någonting speciellt den 16 september?
Ja, men då har vi tänkt att vi kanske... Eller vi ska gå till Signes... Ja, grav då, och så ska vi typ ta sån här, vet, rislyktor som är så här som hjärtan har beställt. Mm. Så kan man ta sig upp i himlen typ. Mm. Nej, men då bara liksom gå dit en stund och tänka lite upp extra på Signe. Och sen nog bara gå hem och beställa mat eller något så här. Bara ta det lugnt.
Mm.
Man är ju lite också... Ja, trött här i slutet av graviditeten också. Så att det blir väldigt lugnt och så där. Men det känns ändå så här... Ja... Att det räcker liksom.
Mm.
Alltså det är ändå så här årsdagen hon dog. Det är inget kanske att fira direkt. Alltså så. Men ni fattar.
Mm.
Utan, men bara gå till Signe där. Och bara fixa lite mysigt vid graven. Och, ja.
Mm. Så. Men kan du typ få dåligt samvete? Mot Signe? Ja, nu för att du liksom lever på. Och...
Vad du menar så?
Ja.
Ja, alltså jag vet att stundtals där. Speciellt i början. Så kunde man ju känna ibland så bara, gud, varför fick Signe inte leva? Varför skulle hon bli sjuk? Och, oh, ja, men ni vet liksom att man, ja, jag vill vara med Signe. Och så här, alltså det var inte som att jag hade självmordstankar så. Men man bara kände så här, nej, det här är bara så himla fel. Liksom, det är så himla orättvist. Men sen försöker man tänka så, ja, men gud, hon var så sjuk. Hon är bättre i himlen nu, typ. Som Jul och Max brukar säga. Men det är ju svårt att tänka så också. Alltså så här, kunde inte bara fått vara frisk och varit här liksom. Varför händer det här? Henne, varför händer det här oss? Men jag försöker tänka att... Ja. Nej, vi ska leva på för Signe. Vi måste leva kvar här nu och leva livet medan vi kan. Hon fick tyvärr inte så lång tid här på jorden. Men vi har fått det och då ska vi typ... Fortsätta leva och hedra hennes minne och prata om Signe och liksom sprida hennes historia, och hon ska aldrig glömmas bort.
Mm. Jättefint.
Ja, verkligen. Ja.
Mm.
Mm. Lilla Signe.
Mm. Lilla Signe.
Ja. Åh, oh, gud. Ja, ibland när man pratar om det här så kan man undra om, gud, man snackar om någon film man har sett, för att man, ibland kan man inte förstå att det här har hänt. Alltså man vet ju att det har hänt att Signe har varit här. Men det är så... Ja, oh, så sorgligt. Och ja... Och tragiskt ändå.
Mm. Mm.
Det blev så här. Men ja, det, livet är inte rättvist. Och man får kämpa på.
Mm.
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 Ja, så är det ju verkligen.
Mm.
Mm. Mm. Vi är väldigt glada att vi har fått... Hör om Signe och
ja.
Vi har ju fått höra Signe också. Mm.
Ja, jag tänkte att hon var med här för knappt 2 år sedan. Eller ja, i podden. Och då, ja gud, ja, livet är bara konstigt.
Mm.
Ja.
Vad har ni gjort med Signes saker? Kommer lillebror att få?
Ja, alltså vi har sparat en hel del. Jag har lite svårt att slänga också. Nej, men vi har sparat en hel del. Sen har vi väl gett bort vissa grejer. Men inte så mycket. Och sen kommer ju lillebror här att få ärva en hel del.
Mm.
Alltså allt ifrån typ vagn och kläder och sånt där. Så jag har tvättat upp alla kläder nu. Och liksom, så det ska bli så här fint. Det kommer säkert vara jättetufft också. Men att se så här... lillebror i de här kläderna som Signe hade. Och det var även väldigt känslosamt att typ gå ner och hämta vagnen från förrådet. Mm. Och jag vet, gå igenom alla Signes saker och bara... Ja, tänka så här, gud, den här hade hon då. Och nu är hon död och nu kommer det ett till barn. Och så här. Ja, det blir lite så overkligt på något vis. Men det känns ändå fint att han ska få ha massa saker som hon hade.
Mm. Ja.
Ja.
Jättefint. Mm. Ja, verkligen fint.
Mm.
Det kommer bli jättespännande för oss också att få följa.
Ja.
Få se.
Ja.
Lillebror sen, och när vi släpper det här avsnittet så vet man aldrig.
Nej, exakt. Riktigt. Han kanske är född då.
Ja,
man vet inte, han kan komma när som.
Mm.
Jag hoppas på allt går bra. Det är ju där, den där oron, han kommer ut frisk och levande. Men det är, ja.
Mm.
Nu har man väl uppfyllt sin kvot här av otur, eller vad man ska säga.
Orättvisa.
Mm. Oh, så det hoppas vi.
Mm. 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 Ja, vi önskar er all lycka till inför förlossningen.
Ja, tack så mycket. Mm. Och tack för att jag fick komma och vara med i en podd. Och det betyder jättemycket att få prata om Signe med er. Och ja, men att ni gör ett så fint jobb också med att, ja, att prata om sorg. Att det är inget man liksom ska skämmas över, eller att vi ska våga prata om det. För det, jag menar, vi alla människor upplever ju sorg någon gång i livet. Så vi borde prata mer om det. Att det ska vara mindre tabubelagt liksom.
Mm.
Och det bidrar ni verkligen med. Mm. Med
tack. Men då avrundade du det så fint. Och så tänkte jag så här, att då kan vi, som vi brukar fråga våra gäster. Hur äger du din sorg?
Ja, men det gör jag genom att prata om Signe väldigt mycket och visa bilder och liksom sprida hennes historia runt mig, vart jag än går.
Mm. Jättefint.
Mm.
Och det känns så fint för oss att få vara med och göra det.
Ja,
mm.
Ja, tack för att ni bjöd in mig.
Mm, tack så jättemycket.
Mm, tack.
Som solen går upp långt bort i
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.